God kväll och välkomna till Bibeltimman här i Värnamo närradio. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för det här programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet vi håller på med och det här är del 34. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och här då i närradion på måndagar klockan 19. Sen kan du också lyssna på det på Värnamo församlingshems hemsida. Du går in på värnamopastorat.se och så klicka på närradion och sedan bibelförklaringar. Så kommer du vidare till att lyssna till det på nätet så att säga. Men nu då till Värnamo kyrka och Håkan Sundliden.
Andreas kapellet den här tisdagen. Vi ska fortsätta i Romarbrevets 9:e kapitel, men vi börjar som vanligt med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi kan förutsätta att du är närvarande. Vi har samlats i ditt namn att lyssna till vad du kan säga oss genom ditt ord. Att du kan låta oss lära känna dig allt bättre och din vilja. Nu ber vi att du genom din heliga ande gör ordet levande och verksamt ibland oss. Så överlåter vi den här stunden till dig. Amen. Jo, vi började förra gången på det tredje huvuddelen då, alltså kapitel 9, 10 och 11. Och vi gjorde 5 versar. Och då, som ni minns där, utav de där 5 första versarna, så räknar Paulus i 4:e versen upp Israels företräden. Det var ju barnaskapet, härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Och fäderna förstås, ja. Så blir det 7 stycken. Och det är företräden på så sätt. Ja, dels att de har fått dem naturligtvis. Men framförallt därför att Kristus är fördold i dessa företräden. Och så kommer då den yttersta av tiden när Jesus Kristus träder fram ur dessa företräden. Och då känner Israels folk inte igen honom. Fast de har levt, så att säga, indirekt tillsammans med honom, om än fördolt. Och Paulus, han inte bara beklagar det här, utan han sörjer, han stor sorg och ständig vånda när han tänker på det här i sitt hjärta. Nu uppstår ju då några frågor som Paulus utifrån det här måste närma sig och ta itu med. Och det första, det är då: är inte detta ett kraftigt misslyckande, Israels fall? Och jag sa det också, jag kan upprepa det gott, att jag hade först tänkt att jag skulle tala om Israels misslyckande eller någonting sånt. Va? Men jag stannade vid Israels fall. Det var svårt att hitta något ord, för jag vill inte misskreditera Israel. Men Israels fall är bra, därför att bilden är ju den som Paulus använder, att de ivrar och springer och skyndar sig till templet, men på vägen dit så snubblar de på en sten och faller alltså. Det är den meningen som vi ska förstå det. Och det är så Paulus använder det. Israel har fallit, men som vi kommer till 11:e kapitlet så ska de ju då resas upp igen och hela Israel ska bli frälst. Men där är vi inte ännu, och där är vi inte i tiden heller, för att så har vi inte sett. Har vi inte sett att det har skett ännu. Men vi ska ta en sak i taget. Men frågan var då om inte det här var ett stort misslyckande. Eller hur ska man förstå det här? Är det Gud som har misslyckats? Eftersom Israel inte kände igen Jesus. Eller var ligger felet någonstans? Och då kommer Paulus här nu i fortsättningen att visa att så här har Gud handlat förr i tiden också. En annan fråga som väcks redan här, det är ju detta att, som vi ska se det när vi kommer in i texten här i 6:e versen. Om ni tittar redan nu i 6:e versen så står det: Israel är inte alla som kommer från Israel. Och så talar han om de troende i Israel, eller kvarlevan, eller resten. Det är de som ska bli frälsta. Men det ska ju då jämföras med vad som sen står i 11:e kapitlet, där vid 26:e versen tror jag. där det står att hela Israel ska bli frälst. Det stämmer ju inte heller riktigt då. Så det där måste han lösa på något sätt. Och sedan så är det också så att i kommentarerna som man läser till de här böckerna, och särskilt till de här kapitlen, så väcks ofta frågan, och jag tror att det är vilseledande, men jag nämner det ändå. Det nämns ändå frågan om predestinationen, alltså förutbestämmelsen. Har Gud bestämt att Israel inte ska förstå vem Jesus är? Visste Gud om det? Den typen av frågor, för att inte säga spekulationer, kan man hitta i kommentarerna. Jag följer ju Fitzmaier i det fallet. Han menar att Paulus överhuvudtaget inte rör vid sådana frågor. Men det här är alltså sådana saker som vi nu ska titta närmare på. Så jag säger inte mer än så länge. Så nu ska vi gå vidare med resten av 9:e kapitlet. Vi kanske inte hinner hela 9:e kapitlet idag, men vi ska i alla fall börja på det. Och det som är kvar nu från vers 6 till och med 33 kapitlet ut, det får man dela upp i fyra stycken. Eller vänta, nu ska vi se här. Nu har jag gjort en, jag sa hela kapitel 9. Egentligen så ska vi sluta vid vers 29. För från vers 6 till och med vers 29 så är det tre stycken sjok, tre stycken block kan man säga, som Paulus går igenom. Och det första är då från vers 6 till och med vers 13, där Paulus visar att Guds löften hör samman med utkårelsen av Abraham. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Sen i vers 14 till och med 23 så visar Paulus att Gud använder sig också av de motsträviga. De ingår så att säga, jag vet, det kanske är fel att säga att de ingår i hans plan, men han använder dem, tar in dem i sin plan. Och sedan är det verserna 24 till och med 29 där han talar om Guds plan som förutsagd i skriften. Sen det så kommer i slutet på 9:e kapitlet, det ska vi hänföra till det 10:e kapitlet. Så därför så stannar vi med vers 29. Så som en rubrik på det, på alla de här tre sjoken som jag nämnde nu, så sätter jag: Israels fall ändrar inte Guds frälsningshistoria. Det påverkar inte Gud helt enkelt. Och det är grundtesen, och det är det som Paulus är mån om att visa. Och därmed så svarar han ju indirekt på alla de här frågorna och invändningarna som kommer. Nu vi tar en bit i taget. Vi tar då och läser första delen är från vers 6 till och med 13, men vi läser vers 6 till och med 9 tror jag. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Ty ett löftesord var detta: vid denna tid ska jag komma tillbaka, och då ska Sara ha en son. Alltså börjar med att säga i 6:e versen att Guds ord kan inte gå om intet. Och när han säger här, Guds ord kan inte gå om intet, så tänker han ju på löftena som Gud gav till Abraham. De löftena som Gud gav till Abraham kan inte Gud ångra, utan de är givna till Abraham en gång för alla. Jag har skrivit upp här i 4:e kapitlet, för när vi talade om rättfärdiggörelsen, nu bara bläddra tillbaka där, så kan ni se några av de löftena som Gud gav till Abraham. Han har nämnt några av dem tidigare. I 4:e kapitlet så står det ju i vers 17. Nu tar jag det ur sitt sammanhang, men ni kan ju sammanhanget, så att jag behöver inte ta allting i stora sammanhanget varje gång. Men i 17:e versen så säger Gud då till Abraham: till fader för många folk har jag satt dig. Det är ju ett löfte. Och det är ett löfte som Gud inte kan ångra. Jag lägger märke till att det står för många folk, alltså inte bara Israel. Till fader för många folk har jag satt dig. Det sa Gud till Abraham redan innan Israel ens fanns till. Och du har nästa löfte i 18:e versen, slutet där. Så talrika ska dina efterkommande bli. Och då hade han inte ens kunnat få några barn där med Sara. Men han hade fått löftet. Och lika så står det i, ja, det är ju 9:e kapitlet det som vi läste. 9:e kapitlet, den sista versen där som vi läste, i 9:e versen alltså. Ty ett löftesord var detta. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Så det var några av de löftena som Gud gav till Abraham. Och som jag sa, de där löftena gavs innan Israel var till. Och slutsatsen nu, därmed så är de löftena oberoende av ifall hur Israel beter sig. Det spelar ingen roll om de tar emot, om de kommer till tro på Jesus eller inte. Löftena var givna innan dess, oberoende av hur Israel skulle komma att ta emot eller inte ta emot. Det här är en huvudpoäng hos Paulus. Och den behöver vi ha liksom klar för oss för att kunna förstå resonemanget om vems fel var och hur ska det gå för Israel och så vidare. Va? Så vi ska ta det här bit för bit. Men det här är den första huvudpunkten så att säga. Det står, jag har skrivit upp här, 4:e Mosebok 23:19. Jag tror vi kan hinna med att titta på det där också. 4:e Mosebok 23. Där står i vers 19. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det. Alltså Guds ord som Paulus skrev kan inte göras som intet. Det gäller genuint rakt igenom hela tiden, alltid. Och likaså ni känner igen ett annat känt bibelställe, Jesaja 55:10, där det står så här. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Så var det liksom klarlagt att Guds ord kan inte göras som intet. Nu går vi tillbaka till Romarbrevet 9, vers 6. Och då säger ju Paulus någonting här som vi måste reda ut. Han säger, ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Så Paulus använder plötsligt begreppet Israel eller namnet Israel på ett sätt som han inte har gjort förut. För varje gång, praktiskt taget, för jag kan minnas nu då, så talar, när Paulus använder ordet Israel, använder namnet Israel, så är det det etniska Israel, alltså det vi säger det judiska folket. Så det är det etniska Israel, men här säger han att Israel är inte alla som kommer ifrån det etniska Israel. I det 9:e kapitlet, vers 27, vi kommer ju dit senare. Där kan du få ett exempel. Men om Israel, utropar Jesaja. Om en Israels barn vore talrika som havet och så vidare. Där ser man ju att det handlar om det etniska Israel. Jag höll på att säga nationen, men man kan inte säga nationen kanske på den här tiden. Vers 31. Där står det igen. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag och så vidare. Det är också hela Israel, alla. Alla israeliterna ingår i det här namnet. I 10:e kapitlet, där står det i vers 19. Har Israel kanske inte förstått? Först säger Moses, och Moses talar ju till hela Israel. i vers 21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Jag skulle kunna ge fler exempel, men det här är väl tillräckligt för att vi ska se att när det talas om Israel så är det Israels folk i sin helhet. Och därför så måste vi fråga oss när vi nu går tillbaka här till sjätte versen vad Paulus menar när han säger Israel är inte alla som kommer från Israel. Så han har alltså plötsligt två definitioner, om jag säger så, av beteckningen Israel. Och då ber jag att få ta er med tillbaka till som vi hade redan i inledningen av Romarbrevet. Men jag har ju tagit upp det flera gånger om. Och jag påminner om, det blir en påminnelse alltså på det sättet, va. Men ni vet ju det att vi tar, om ni tänker hela Israel. Och hela Israels historia. Hela Israel har ju försökt att hålla sig till förbundet. Och det har ju inte gått så bra alla gånger. Ibland kanske det har gått bättre, men ofta har det gått ganska dåligt. Och vad har varit problemet? Svar, synden. Synden gör ju att går ju inte att uppfylla det här på ett fullkomligt sätt. Därför så kom profeterna och sa att Gud själv ska gripa in och ta bort synden. Försoningsoffret i Jesus Kristus. Och i Jesus Kristus så får vi ju syndernas förlåtelse. Där är synden borttagen när vi lever i Jesus Kristus. Det är alltså fullbordandet av det som vi kallar för gamla testamentet. Det är det nya förbundet beseglat med Jesus Kristi blod. Det är ju det som är det eskatologiska Israel som vi talade om här tidigare. Det är det fullbordade Israel. Det var målet för hela Israel. Och det är det här fullbordade förbundet, det nya förbundet, det fulländade Israel, det Israel som lever i förlåtelsen, det är det som Paulus syftar på när han talar här om att inte alla är där. Många var där, många var messiastroende, och det är ju de som tror på Jesus Kristus som han menar är där. Och där är inte bara judarna, utan där inkorporeras ju också vi som hedningar. Vi ingår också i det eskatologiska Israel. Och om det inte vore så belastat så skulle jag kunna säga ett annat namn på det eskatologiska Israel. Nämligen i kyrkan. Men då får ni såna associationer. Så att, för att kyrkan, vad är det för något? De kristna, vad är det för något? Ja, det är ju de som lever i syndernas förlåtelse. Det är ju de som är intagna i Jesus Kristus. Först och främst juden, men sen också greken. Det är alltså detta eskatologiska Israel. Det fulländade, det himmelska Jerusalem som vi talar om. Och så här använder Paulus tankarna om Israel också i Galaterbrevet. Vi tittar på det i Galaterbrevet. Vi har ju gått igenom det tidigare. Men det var länge sedan nu. Men vi tittar på det i Galaterbrevet kapitel 4. Ifrån vers 21. Och jag tror inte att vi tar hela sammanhanget där heller. Men det räcker ju med att ni slår upp och ögnar från vers 21 och ner så känner ni igen det. Det står ju där i 22 versen att Abraham hade två söner, en med sin slavinna, en med sin fria hustru. Och så står det att slavinnans son var född av mänsklig vilja. Han gick ju in till Hagar där. Men den fria hustruns son däremot i kraft av löftet, det är Isak alltså. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det gamla förbundet och det nya förbundet. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem. Och så vers 26. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Och det är hon som har fött oss. Det är där vi har vår hemhörighet. Det har ju i andra sammanhang, och de flesta här har ju hört det i andra sammanhang talat om att när vi talar om vår tillhörighet till kyrkan så är det inte ett kyrkosamfund utan det är ju det himmelska Jerusalem. Vi är ju medborgare i Guds rike. Vi är intagna i det fulländade, i Jesus Kristus. Vår kyrka, vår moder är den som är fri, som är befriad, som är uppfylld. De här tankarna, och jag tror att det är samma tanke om vi tittar fortfarande i Galaterbrevet kapitel 6. Där står i vers 6. Det här är lite mera otydligt, men jag tror ändå att det hänger ihop. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. Alltså vers 16. Ja, över Guds Israel. Guds Israel. Jag tror att frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. Ja, över Guds Israel. Jag tror att det syftar här också på det eskatologiska Israel. Alltså på det himmelska Israel. Det som är befriat. Det som är fött utav, genom löftena helt enkelt. Och då går vi tillbaka till Romarbrevet 9 där vi var. Och så läser vi det igen. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Alltså det är inte det jordiska Israel, det etniska Israel som Paulus nu talar om. Utan nu talar han om de som har kommit till tro och införlivats i Jesus Kristus. De som lever i syndernas förlåtelse, i Jesus Kristi försoningsoffer. Alla de var ju många judar, eller judekristna kan vi säga. Och nu, 2000 år senare, är det ju många hedna kristna. Men det är ju samma Guds Israel som vi tillhör. Det finns ju bara en kyrka. Och det är den Paulus talar om. Och det är där vi har vår hemhörighet. Och på samma sätt, om du tittar i vers 7, så är det samma logik där. För i vers 7 står det, inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Hur många söner hade Abraham? Ja, vi tänker på Ismael och Isak förstås. Men han hade ju många fler söner. Han hade söner med Hagar. Han hade söner med Sara. Och han hade söner med Ketura. Titta i första Moseboks 25 kapitel. Så får ni liksom ett tydligt se det här med egna ögon så att säga. Första Mosebok 25. Vers 1. Abraham tog sig ännu en hustru och hon hette Ketura. Hon födde åt honom Simran, Joksan, Medan, Midjam, Gisbak och Sua. Hur många blev det? 1, 2, 3, 4, 5, 6 va? Och så hade vi Ismael och Isak. Det var 8. Jag tror, och jag vet inte hur många han hade med Manda. Jag har för mig att jag har räknat det vid något tillfälle. Han har ganska många söner. Men det var bara en som var löftesonen. Så inte alla Abrahams söner är Abrahams söner i, så att säga, i andlig mening. Alla är ju inte födda av löftet. De flesta, allihopa utom en skulle vi kunna säga, är ju födda på naturlig väg så att säga. Så precis som inte alla israeliter eller inte alla som kommer från Israel är sanna, va? Så är det på samma sätt med alla Abrahams söner, är inte heller alla löftets barn, utan det är en som är löftets barn. Ja, men då får vi ju nya frågor. Då tänker man, ja, men hur var det med de andra då? Hur går det, ska det gå för dem? Och då vill jag bara säga, utan att svara på frågan, att det handlar inte om hur det ska gå för de andra. Det handlar inte om hur det ska gå för de som inte är sanna israeliter så att säga. Det här handlar om Guds suveränitet. Gud utväljer vem han vill. Gud har en fri vilja och när han väljer ut det är av nåd. Det är inte någon jämlikhet eller något sånt som styr här. Utan det är Guds suveräna vilja. Och det är en viktig poäng. Så de som är födda enligt löftet, det vill säga de som har tagit emot löftet, de som har tagit emot ordet, de som har tagit emot evangeliet och fått sina liv förändrade, fötts på nytt, de är sanna Abrahams barn. De är de sanna israeliterna. Sa inte Jesus det här förresten till, var det Natanael han som satt där under trädet? Det är en sann israelit, sa Jesus om honom. Eller varför inte den där gången när Nikodemus kommer till Jesus om natten? Och Jesus säger till honom att man måste bli född på nytt. Och det förstår ju inte Nikodemus. Och då så säger Jesus, om du inte blir född på nytt så kan du inte se Guds rike. Du måste bli född av vatten och ande. Ja, men hur ska det gå till då? Vi kan ju inte födas en gång till. Nej, det kan bara gå till på ett sätt, nämligen genom Guds nåd. Genom Guds ingripande. Så det kommer igen i Jesu undervisning. Det är Guds suveräna vilja. Ja, jag kan se nästan hur någon tänker att, ja, men hur går det då för de andra? Det handlar inte om de andra. Det handlar nu om vad Gud, hur Gud arbetar. Gud utväljer. Gud brukar. Och vi ska komma till det lite längre fram här. Han använder också de motsträviga. Men där är vi inte riktigt ännu. Apropå Nikodemus och Johannes, det står ju så här också i Johannes 8. Det kan vara belysande, tror jag. Johannes 8, från vers 31. Så det står under, i folkbibeln har vi rubriken Abrahams sanna barn. Och det står i vers 31. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och då svarar de honom: ja, men vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar under någon. I etnisk mening, ur mänsklig synpunkt, är de Abrahams barn. Ja, hur kan du då säga att vi ska bli fria? Alltså, de har inte begripit någonting av vem Jesus är eller vad hans verk betyder. Jesus svarar: amen, amen, säger jag er, var en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min fader, ni gör vad ni har hört av er fader. Ja, man kan fortsätta att läsa där, men jag ville bara visa det kapitlet och de här verserna som ytterligare ett exempel på att inte alla har tagit emot nåden. Utan Gud ger nåden här till vissa. Så det är Guds suveränitet som är ämnet. Och jag har sagt det redan nu flera gånger, jag upprepar det igen. Det handlar alltså inte om de som inte är sanna israeliter. Det handlar inte om de övriga Abrahams barn. Det handlar inte om de som inte tror på Jesus. Det handlar om att Gud i sin suveränitet frälsar, kallar, utväljer, förbarmar sig. Sen kommer ju då nya frågor, till exempel, men inte detta orättvist och så. Vi kommer dit, så vi får ta ett litet steg i taget. Gud handlar alltså efter sin vilja, och han handlar efter vad han har lovat. Han hade gett löften till Abraham. De löftena står fast och de kommer att uppfyllas. Det står så här i vers 9, 8, är det vad? Nej, vers 9 var det, ja. Ty ett löftesord var detta: vid denna tid ska jag komma tillbaka, och då ska Sara ha en son. Och hon fick ju en son också ett år senare, så att löftesordet stod fast och Gud uppfyller sina löftesord. Och för att nu ytterligare stryka under det som jag har sagt, eller det som Paulus har sagt, så fortsätter han med exempel ifrån skriften. Jag har redan gett några exempel om Johannes evangeliet och så. Men nu ger Paulus ytterligare några exempel. Då läser vi vers 10 till och med 13. Inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, så sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Det här alltså bara stryker under samma tankegång som vi har haft i verserna innan här. Att Gud verkar, vi kan tycka att Gud verkar oklokt eller han verkar orättvis. Men det är inte det, Gud handlar så som han vill. Och det går inte egentligen att ha några invändningar emot Guds sätt att handla. Och då får han exemplet här. Rebecka fick ju två söner med en och samma fader. Jag slog upp här i första Mosebok 25. Jag hade det uppe nyss här, men jag tittar första Mosebok 25. Där var ju då med Abraham och Ketura där, men så kommer vi längre ner. Då kommer vi till Isak, sonens historia. Börjar i 25 kapitlet, vers 19. Och Isak i vers 21 bad till Herren för sin hustru Rebecka eftersom hon inte kunde få barn. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande. Redan där var ju nåden verksam, bönesvaret. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. Och då beklagar hon sig. Om det blir så här, varför drabbar det mig? Och så går hon för att fråga Herren, och Herren svarar henne. Två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna den yngre. Så normalt sett skulle det ju vara tvärtom. Det är ju den yngre som ska tjäna den äldre. Den äldre har ju så att säga en högre position. Men Herren säger till Rebecka, nej, men jag vill att det ska vara tvärtom. Och varför skulle inte Gud få säga att det ska vara tvärtom? Gud är ju Gud. Han säger vad han vill. Han bestämmer det själv. Han bestämmer alltså att den äldre ska få vara den yngres tjänare. Och det är det som händer sedan när Jakob och Esau, för så heter ju tvillingarna, när de föds, så är det den äldre Esau som får betjäna den yngre Jakob. Och ni kommer ihåg berättelsen hur det gick till. Esau sålde ju sin förstfödslorätt för en tallrik soppa. Han var ju så hungrig och beklämd så att han gjorde det. Förräderi mot sin förstfödslorätt, men på det sättet gick det över till Jakob. Men det var Guds tanke också från början. Det har med utkårelsen att göra. Och då så står det så här tillbaka i Romarbrevet 9. Blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar. Vi ska lägga märke till en sak här, att det står inte, det handlar inte om att om man gör gärningar eller om man inte gör gärningar. Att inte göra gärningar är inte heller någon förtjänst att säga, utan det handlar om, återigen, det är Guds suveräna vilja. Ville Gud frälsa människor genom människornas gärningar, så hade han gjort det. Det som är poängen i det här avsnittet, de här verserna, återigen, det är att Gud suveränt handlar så som han vill. Och sen det här skriftcitatet då i 13:e versen. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Och det där är ifrån Malaki kapitel 1, vers 2 följande. Och det är en retorisk grepp. Det måste jag faktiskt tala om, för att det låter ju förskräckligt i våra öron att Gud skulle älska Jakob men hata Esau. Men då är det så i den här retoriken, det här är en hyperbol heter det i det retoriska språket. Det vill säga man överdriver våldsamt för att visa vad man verkligen menar. Det som det här ordet vill ha sagt är att Gud älskade Jakob så jättemycket. Hans poäng är alltså inte att han hatade Esau, utan han säger hatade Esau för att riktigt stryka under hur mycket mer eller hur mycket älskad Jakob är. Så det är poängen med den versen, med det citatet, är att Gud älskar Jakob så jättemycket. Men det är ingen poäng att han inte älskar alla andra också. Eller att han skulle hata Esau. Det är inte det det handlar om. Utan det är för att stryka under Jakobs, den stora kärlek som Gud har till Abraham, Isak, Jakob. De är ju bärare av löftena. Det är det det handlar om. Gud har gett löftena till Abraham. Och Gud kommer att backa upp sina löften från generation till generation till generation. Och därför så har det ju varit så också under Israels avfallstid att det alltid funnits en rest. Gud har alltid funnits där med nåd utöver nåd hela tiden. Han kan aldrig överge sina löften, utan det finns en garanti här att det går vidare verket. Så när det då är sagt, så är det alltså klart att Paulus nu har strukit under att Israels historia står inte och faller med hur duktiga de har varit i att hålla förbundet. Israels historia står inte och faller med vad de kan prestera. Utan det står och faller med Guds utkårelse, Guds kärlek, Guds nåd. Så Israels tillkortakommanden, uppror, motsträvighet, det bekommer inte Gud. Det påverkar inte Gud, det ändrar inte någonting. Utan Gud kommer att förverkliga sin vilja i alla fall. Och för att då ytterligare visa det här, så ger nu Paulus exempel på hur Gud använder sig också av de motsträviga. Och då är vi inne på den andra tredjedelen, för det var ju tre tredjedelar till och med vers 29. Men nu kommer den andra tredjedelen, som där Paulus vill visa att han använder också, Gud använder också de motsträviga. Och det är verserna 14 till och med 23. Jag läser 14 till och med 18 till att börja med. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Och då är det där avsnittet en sån här diatrib. Det talade vi om när det var i tredje kapitlet. Alltså en sorts debatt som Paulus tänker sig. Alltså när han ställer frågan där i 14 versen: vad ska vi då säga, att Gud är orättfärdig? Då tänker sig Paulus någon som har en invändning. Det är ju inte Paulus egna tankar, utan han sätter igång en debatt med sig själv här. Eller med en tänkt motståndare, med en tänkt medmänniska som tycker och tänker någonting annat, som har en invändning, som säger att Gud är orättfärdig, eller invänder att Gud skulle vara orättfärdig. Och då så ser vi att Paulus, han försöker inte ens besvara den frågan. Han säger bara naturligtvis inte. Därför att det går inte att använda mänskligt tänkande, mänskliga värderingar, mänskliga måttstockar om Gud. För Gud är Gud, han är inte människa. Om vi slår upp i femte Mosebok 32, så läser jag där vers 4. Dess heter om Gud: han är klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Det går inte att jämföra med någon människa, utan Gud är outstanding, han är ju helig. Och sen så står det då i, vi har inte andra Mosebok uppe, men vi går tillbaka till andra Mosebok, kapitel 33. Där står nämligen i vers, vi kan ta från vers 18 då. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Gud svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Sammanhanget här, eller bakgrunden, det var ju den att Moses hade tagit emot de här budtavlorna. Kommer ner från berget, ser att Israels barn har gjort sig en guldkalv. Och Gud lovar att straffa folket. Och så kliver Moses fram och håller förböner för folket och säger att nej, du får inte, då får du ta mitt liv istället. Alltså samma som Paulus hade i inledningen här på Romarbrevet 9. Och då uppskjuter Gud upp straffet. Så att han verkställer inte något straff där utan han skjuter upp det på grund av Moses förböner. Men så säger han de här orden till Moses som får se Herrens godhet på det här sättet. Men så säger han också, jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot. Jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Vi går tillbaka till Romarbrevet 9. Så ni märker att resonemanget är fortfarande detsamma. Att det är Guds suveräna vilja som räknas. Hans utkårelse, hans plan. Och det är inte människornas förtjänster som kan göra vare sig till eller ifrån. Och som det står här också. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. När det står där på människas strävan så använder Paulus en term från idrottsvärlden. Jag vet att vi kan ta något av de där exemplen. Första Korintherbrevet till exempel. Där står det 9:24. Då har han samma term. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Och han har samma bilder sen i Galaterbrevet 2:2, Filipperbrevet 2:16, Filipperbrevet 3:12, Andra Timoteus 4:7 och så vidare. Alltså man springer och man strävar efter att komma till templet, att komma till gemenskap med Gud. Men det är denna strävan som är ingen förtjänst. Utan det är Guds nåd som är förtjänsten. Och så tar han då exemplet med farao. Det står i vers 17-18. Skriften säger ju till farao, just därför lät jag dig träda fram. Att jag på dig skulle visa min makt. Alltså, och det, nu tror jag inte vi slår upp de här bibelställena. Men om du kommer ihåg hur det var där i Moseböckerna. Så när Mose ska få ut folket ifrån Egypten mot det utlovade landet så vägrar ju farao att släppa dem. Men det som står här är alltså att Gud lät farao vara farao. Och Gud lät farao få den där höga positionen och bete sig på det här sättet. Men bara för att göra sig stor på faraos bekostnad så att säga. Alltså han använde sig av farao. Farao som står ju som en, han står ju som en symbol för all motsträvighet man kan tänka sig. Men det var Gud som reste upp honom. Och Gud reste upp honom för att han skulle bevisa sig stor och härlig genom att lura farao och ta ut hela folket därifrån. Gud använder alltså de motsträviga också. Tanken borde inte vara ny för oss, för vi hade ju det i det 8:e kapitlet. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Så där vänds ju allting till det bästa. Men det är alltså ännu större. Gud använder också de motsträviga för att fullgöra sin plan. Här har jag skrivit upp Galaterbrevet 3:8. Jag blev lite nyfiken på vad det är för något. Där står det. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham, i dig ska alla folk bli välsignade. Ja, det var bara det jag tänkte på där, det var att skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga. Alltså precis som han kunde använda sig av farao så kan han också använda sig av hedningarna. Det här är ju en stor sak för Paulus och för det judiska folket på Paulus tid, att hedningarna skulle kunna bli frälsta. Men Gud, precis som Gud kunde göra sig stor på farao så kan han göra sig stor på hedningarna. Och det är det här som Israels folk måste förstå, de måste höra det här. De är visst utvalda, de är visst det utkorade folket. Men Gud använder lika mycket barmhärtighet emot hedningarna. Han använder till och med farao som en del, som en bricka i det som är hans frälsningsplan. Farao ingår ju i Guds frälsningsplan. Alltså stannar det inte vid Israel, utan Gud är mycket, mycket bredare, mycket vidare, mycket större än så. Gud visar sin nåd och visar sin makt. Och så står det då i vers 18 här på slutet igen. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Det där sista kanske kunde vara värt att säga någonting om. För att när det gäller förhärdelsen, och när man tittar på farao som hade ett sånt hårt och förhärdat hjärta, så står det ibland att farao förhärdade sitt hjärta. Och ibland står det att Gud förhärdade faraos hjärta. Och det där går inte riktigt att reda ut. Men jag tänker på det som vi hade i Romarbrevets första kapitel, där det står om, det räknas ju upp alla de här synderna och människorna som gör olika synder, och så stod det ju på tre ställen, kom igen i första kapitlet, därför lät Gud dem få som de ville. Så det var både egen förskyllan, att man blev syndigare och syndigare och förblindad. Det var en egen förskyllan. Det var konsekvenserna av synderna. Men det var också Guds passiva tillåtelse. Eller kanske till och med Guds aktiva tillåtelse. Och jag tror det, jag har sagt det tidigare, att jag anar på något sätt. Det här får ni pröva. Men jag anar att det är den här tanken, det här mysteriet som ligger i bönen, inled oss icke i frestelse. Alltså om vi viker för våra frestelser, och det gör vi ju, men om vi går i våra frestelser, så riskerar vi att vi blir förhärdade i våra hjärtan. Men vi riskerar också att Gud förhärdar våra hjärtan. Gud, låt inte det ske. Inled mig inte i frestelse. Förhärda inte mitt hjärta. Låt mig inte få bli förhärdad. Om du tittar i andra Mosebok så kan du få exempel på det jag säger. Fjärde kapitlet, vers 21. Herren sade till Mose: när du vänder åter till Egypten, se då till att du inför farao gör alla de under som jag har givit dig makt att utföra. Men jag ska göra honom hård till sinnes, så att han inte släpper folket. Och det står i sjunde kapitlet på samma sätt i vers 3. Jag ska förhärda faraos hjärta och göra många tecken och under i Egyptens land. På samma sätt står det i kapitel 9, vers 12, 10, vers 20 och 27. Men vi går tillbaka till åttonde kapitlet. Nej, det är inte tillbaka, det framåt. Åttonde kapitlet, andra Mosebok, åttonde kapitel, vers 15. Där står det: när farao såg att han fått lindring, stängde han till sitt hjärta och hörde inte på dem, alldeles som Herren hade sagt. Och det finns i vers 32 också: men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket. Så det är ett både och. Men tillbaka där då till Romarbrevet, så står det helt enkelt bara så här, och längre så kommer vi inte. Vers 18, 9, 18. Alltså är Gud barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Jag bara känner det när jag går igenom det här, att att Gud är så mycket större än vad vi kan tänka oss. Och att vi, hur ska jag uttrycka det? Vi måste liksom vara väldigt ödmjuka inför Gud. Det kan aldrig bli självklarheter, det som är min identitet, som är Guds kärlek i mitt liv, syndernas förlåtelse. Det kan aldrig bli självklart, det är alltid nåd. När jag säger att det aldrig kan bli självklart, så menar jag inte att jag skulle vara ängslig eller rädd för att mista det. Men jag är ständigt beroende av det. Det är ett ständigt beroende av Guds närhet. Och jag måste fel ord, men får uttrycka mig så, leva i ständig överlåtelse till Gud. Vi gör ju det genom att leva i Jesus Kristus. Vi är där. Men om vi inte är Jesus Kristus, som ju Israels, det etniska Israel självklart inte var med självklarhet. De levde inte i den tron. De klarade inte av det på grund av synden. Vi kan ju naturligtvis vara trygga i att vi är Jesus Kristus. Men vi har också det här. Förr i tiden så använde man ordet gudsfruktan. Och det uppfattas ju negativt nu för tiden. Men ni som förstår ordet förstår också vad jag menar. Att vi lever i en vi fruktar och älskar Gud, som det står i katekesen. Vi lever i relation till Gud som är kärlek, men det är också den Gud som är helig. Och det är det här perspektivet som blir väldigt tydligt i de här verserna som vi har läst. Att Gud är större. Vi kan inte fånga in honom i vårt sätt att tänka. Och när man försöker fånga in honom i sitt sätt att tänka genom att säga, ja men är då inte Gud orättfärdig? Jaha, kan vi synda ännu mer så blir ju nåden ännu större. Då tänker vi på ett mänskligt sätt. Det går inte. Vi kan ju säga då ur ett mänskligt perspektiv att ja men vi förstår inte allt. Nej, det är ju riktigt. Men vet, Gud är så suverän i sitt handlande. Så vi är helt beroende i alla stycken, i alla avseenden. Och sen fortsätter då i vers 19. Nu ska vi se, nu hinner vi väl kanske inte med det här, men vi hinner väl läsa det i alla fall. För här kommer då ytterligare en sån här diskussion, ytterligare en debatt. Det börjar om här i vers 19. Nu säger du kanske till mig, varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Alltså det är det som jag har sagt innan, och den här versen, det är det som ger anledning till att folk börjar tala om predestination, om Gud har bestämt, om Guds frälsningsplan ligger så fast, va? Då blir vi bara marionetter. Men då är vi återigen i det här mänskliga tänkandet. Men du människa, står det i vers 20, vem är du som går till rätta med Gud? Alltså det är så dumt att ha den typen av invändningar. Nu är det inte så att Paulus liksom vill mota bort frågorna. Han tar ju upp de här. Det är inte så att han är rädd för kritiken eller för diskussionen. Att han avfärdar dem. Man får ställa dem. Men det Paulus vill att vi ska förstå, det är att det är dumt att ställa sådana frågor. Paulus lyfter den här. Han lyfter hela den här debatten, de här tankarna som brottas med varandra, som står emot varandra. Han lyfter upp det på en annan nivå, nämligen på den nivån att det handlar om Guds nåd, om Guds kärlek, om Guds utkårelse, Guds suveräna vilja. Och vi har bara att bli lyhörda och öppna. Jag kanske kan läsa det avsnittet som jag tänkte, det är ju till och med vers 23, så jag tror vi kan ta det också. Vi tar det från början då, 19 versen, slutar vi med det. Nu säger du kanske till mig, varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändock med stort tålamod har haft fördrag med vredens kärl som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett för härligheten. Och där slutar egentligen det resonemanget. Men vi får ta upp den tråden där nästa tisdag. Men det här att det finns både hedersamma kärl och vredens kärl, och det adresserar han ju till Israel som har fallit. Men poängen som kommer sen i 10:e och 11:e kapitlet är att även om Israel har fallit så står Guds löften fast, och som vi kommer till sen i 11:e kapitlet, hela Israel ska bli frälst. Men det är bara på grund av Guds nåd, ingenting annat. Herre, vi tackar dig för att vi får stanna här i skriften. Att vi får tränga djupare in i dina hemligheter. Att du inte vill att vi ska vara okunniga, utan att vi ska få lära känna dig och din suveränitet. Jag ber att du genom din ande ska låta det här bearbetas hos oss och sjunka in på ett sätt som du vill. Att ditt ord inte ska vända tillbaka fåfängt, utan att ha verkat det som du vill att det ska verka. Herre, när vi läser det här igen och igen, och när vi tar upp det nästa tisdag igen, så bara låt oss få vidga våra hjärtan. Öppna du våra sinnen och låt oss få vandra under din storhet. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och det är Romarbrevet vi håller på med, och det här var del 34. Det är några delar som inte finns på nätet och som vi inte har fått sänt i närradion på grund av en hårddisk som har krånglat. Men nu tror jag att vi har snart lösningen på detta, så att de kommer åtminstone att i alla fall läggas ut på vår hemsida, Värnamo församlings hemsida. Och den heter ju då värnamopastorat.se, och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringen, så kommer du dit och kunna lyssna på dem. Men det dröjer lite tag till. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så får du sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Hej då!